Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Vi hör Guds ord. Johannes evangelium, dess 20:e kapitels början. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först i graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Amen. Denna text vi har här berättar om kristendomens mest centrala sak, uppståndelsen, Jesu uppståndelse. Aposteln Paulus, som är den bästa förklararen av kristendomen, förklarar i sina skrifter hela tiden betydelsen av Jesu uppståndelse, död och uppståndelse. Han talar knappt om Jesu liv och vad som hände då, utan alldeles om uppståndelsen. Speciellt i Korintiernas brev berättar han: om inte Kristus har uppstått, så är vår predikan förgäves. Detta sommarmöte skulle inte ha blivit anordnat om inte Kristus hade uppstått. Och han säger också: er tro skulle vara förgäves, att ni skulle vara fortfarande era synder, och också de som redan har dött och trott på Kristus, de skulle också vara förlorade. Men Kristus är uppstånden, det förklarar han i fortsättningen. Denna lära är viktig också för dagens kristna, att vi ska förstå vad Kristus har gjort för mig och för oss, och hur det nyttjar mig och alla människor. Varje söndag är en uppståndelsefest. Som vi hörde, veckans första dag, dagen efter judiska sabbaten, då uppstod Kristus från de döda. Därför är den heliga, alltså helgen, har man bett att helga för vikt, men inte bara det, utan som Martin Luther säger katekesen kort: vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan gärna lyssna på det och lär oss. Söndagen, en dag i veckan, är speciellt helgat som gudstjänstdagen, och för att man ska lyssna på Guds ord och lära sig. Någon skulle kunna räkna dagar. Det tog ju inte 3 dygn eftersom Jesus dog på en fredag och redan på söndag uppstod. Men som Bibeln säger, på den 3:e dagen, en del av fredagen, hela lördagen och en del av söndagen. Alltså på den 3:e dagen uppstod han ifrån de döda, enligt skrifterna, som det konstateras här. Bibeln säger om uppståndelsen på 2 sätt. Det sägs Gud väckte honom ur de döda. Och å andra sidan sägs det att han själv vaknade upp från de döda. Där finns inget problem. När man säger att Gud uppväckte Jesus, då vill man betona den saken, att Jesus liv det dög åt Gud, det dög åt fadern, det var åt honom offret som behagade honom, och han uppväckte Jesus från de döda. Men när man talar om att han själv uppstod från de döda, då betonar man att han själv också var Gud. Över vilken döden inte har makt. Här berättades att det var Maria från Magdala som gick först ut i graven. Andra evangelisterna berättar att det fanns även andra kvinnor med. De hade sett Jesu begravning. Sen hade de gått därifrån. De hade varit borta på sabbaten. Men efter sabbaten kom de nästa morgon till graven, för deras avsikt var troligen att smörja Jesu kropp. Och då fick de se att den stora stenen vid ingången var borta. Och så såg de att graven var tom. Stenen var borttagen för kvinnornas skull, för i det skedet hade ju Jesus gått ut från graven. Han var i sin uppståndelsekropp, i en sådan kropp som kunde gå genom gravens stenar, också genom lyckta dörrar. De hindrade inte honom. Men det var ändå kroppens uppstånde. Det var en märklig, förunderlig kropp, den där uppstående Kristus kropp. Och sådan kommer det kristnas del också vara i den kommande världen. vi får också vara i den upplysta kroppen, precis som Kristus var efter uppståndelsen. Jesus åt och drack fastän han inte hade behövt det som måltid. Han försvann och kom igen bland lärjungarna. Här berättades om det, att även Maria sprang ut för att genast berätta för Petrus. Och då, den andra lärjungen sprang också till graven. Det berättar om att uppståndelsebudskapet har bråttom. Det är nummer ett i sakernas ordning och Guds ords förkunnelse. Det är förkunnelsen är det viktigaste i Guds rikes arbete. Det skickades lärjungarna till att utföra. Om vi tänker på denna text så är texten ganska anspråkslös för att vara en påsktext om vi jämför med andra evangelister. Här talas inte om änglar, inte om jordbävningar, inte om soldater som föll i marken som döda. Här är bara berättelse om en kvinna som går till graven, konstaterar att den är tom. Och sedan två män som hon hämtar dit. De kommer till graven och ser bindlarna. Och det berättas att den ena lärjungen såg och trodde. Alltså Guds stora gärningar kan se anspråkslösa ut. Som om det var helt enkelt självklart att Jesus skulle stå upp. Det var omöjligt för honom att stanna kvar i graven. Så ser Guds rikes arbete också idag ut. Det ser enkelt ut. Man predikar ordet och man tror på ordet. Det ser enkelt och anspråkslöst ut. Men hur stora saker är det inte fråga om? Där öppnas himmelen för människorna och stängs helvetet. Sådant är Guds arbete idag. Här talas vid namn vad kvinnan hette, Maria från Magdala. Hon var en av följeslagarna till Jesus. Det berättas om henne. Det berättas att Jesus hade kött ut 7 onda andar från henne. Hon var inte den syndiga kvinnan som man har tänkt. När man har tänkt så att han skulle vara den tidigare dåliga kvinnan. Men man betraktade henne som syndig på grund av att hon hade haft de där onda andarna. Enligt fariseerna var hon en syndig kvinna. Och dög inte som den som vittnade för dem. Men Gud valde ut henne som första vittne om uppståndelsen. Så var det då också när Jesus föddes. Det var hedarna som var de första vittnena om Jesu födelse. Det var också enligt judarna oheliga, för de behövde arbeta på sabbaten också. De hade inte varit tillräckliga att vittna i rätten, men Gud valde ut dem. Vi får lära oss detta av det här, att Jesus är fortfarande syndarnas vän och är god, ett gott ord och nådigt ord för oss, för han har kommit för att rädda syndare, som, så som han konstaterar många gånger. Och att känna sin synd, att vara syndig, det är en förutsättning för nåden. Så vi hoppas att här på mötet skulle finnas många syndare som känner sina synder och känner ett stick i hjärtat på grund av sin otro. Om det finns en sådan åhörare denna stund här, till dig hörs Guds nåd. Detta löfte av Gud, förlåtelse. Du får dina synder förlåtna i Herren Jesu namn och försoningsblod. Vi, Guds barn, förblir syndiga ända till vårt livs slut. Och vi behöver nåd varje dag. Också för oss tillhör Guds förlåtelse i Jesu namn. Dessa bindlar, de hade vikts snyggt. Och också om det hade varit tjuvar som hade tagit Jesu kropp, inte hade de vikt ut bindlarna. Ändå var det en sådan falsk predikan som utgick från graven. Förutom evangeliets predikan, också en falsk predikan att Jesus har inte alls stått upp från de döda, utan lärjungarna har stulit hans kropp. Sådana falska predikningar förekommer också idag. Att Jesus är inte född av jungfru, att han inte har uppstått. Den värsta falska predikan är att Jesus inte är den enda orsaken till räddning, utan att jag själv skulle ha del där i. Men så är det inte. Men hur blev lärjungarna övertygade om Jesu uppståndelse? Men när alla evangelister berättar att graven var tom, och så kom Jesus som uppstående Jesus flera gånger, och Bibelns skrifter bevittnar att så skulle det ske i psalmerna, Moselag, profeterna, i alla finns förebud om detta, eller profetior om detta, fastän judarna inte såg det. Men ett bibelställe tänker jag på som Petrus också använde. Du tillåter inte din heliga kropp skulle bli jord. Petrus predikade om uppståndelsen på pingstpredikan. Så modiga var de ögonvittnen. Men varför uppenbarade sig Jesus efter att många gånger har försvunnit? Varför var han inte hela tiden med lärjungarna? Han lärde dem en ny situation, att han inte kommer att vara med dem kroppsligen i fortsättningen. Men han är ändå med dem ända till världens slut, som han lovade. Så är det också med oss idag. i denna stund, där två eller tre samlas i hans namn. Där är han, mitt ibland dem. Uppståndelse är den viktigaste, men också svåraste saken i uppståndelsen. Som händelse är det en mäktig sak. Och för det andra så är vår tro så svag. Det är en stor sak, dödens kraft bryts och synden i djävulen förgås. Gud förminskar inte den här saken en tum. Men den andra sidan, att vår tro är svag, det ser han genom sina fingrar. Det berättar detta att Jesus berättade gång efter annan att så skulle det ske. Det är svårt att tro för att det är mot all erfarenhet att vi har lärt oss en sådan ordning i världen att människa och djur lever en tid på jorden. Men nu här blev denna ordning bruten. Och därför blev lärjungarna alltid förskräckta när Jesus uppenbarade sig. Det skulle vara samma sak om vi förra veckan skulle ha begravt en person och han idag skulle gå promenera till oss. Vi skulle också bli rädda. Men Gud har tålamod med oss. Han betonar gång efter annan att Jesus är uppstånden. Han är den som vann över döden och på grund av honom så får vi om igen tro våra synder förlåtna. I dessa påskberättelser finns två bilder om Kristus som framkommer ur texten. Som är eniga med Paulus konstaterande att Kristus dog på grund av våra synder och uppstod för vår rättfärdighets skull. Den första bilden om Jesus är den lidande, ful. Där får vi se våra egna synder. Men den andra bilden, en förklarad, ren, full av glad, skuldfri uppståndelsekropp. Där får vi se på vår rättfärdighet. Där finns ingen synd. Vart lade han det synder som han bar upp på korset? Hela världens synder. Bibeln konstaterar, han kastar dem i havets djup. Vi kan säga han förstörde dem i sig själv. Rättfärdigheten i honom var större än hela världens synder. Och gudomligheten var mäktigare än det ondas kraft. Och livet i honom var större än döden. Döden, jag vill vara dig. Förstörelse. När vi tror på Kristus, det blir oss till nytta. Tron ger den rättfärdigheten till oss. Hans död och uppståndelse är för hela världens synder en gottgörelse. Och ännu mer en gottgörelse. Där kommer den eviga saligheten och det eviga livet för oss när vi tror. Du, min bror och syster, får bli i uppståndelsebudskapets beskydd. Kristus är vår rättfärdighet. Han har räddat oss. Han ger i sitt ord synderna förlåtna. Du får tro också nu, alla synder förlåtna i Jesu namn och blod, och vara trygg. Bibeln säger: när Kristus, vårt liv, uppenbarar sig, då kommer vi också uppenbara oss i äran. Amen.